Jag kan nog säga att jag jobbar utan semester. Alltså, jo, man har någon dag någon gång så där, men ja, semester, det är nog någonting jag inte vet vad det är. Jag brukar säga att är det någonting man kan äta? När någon frågar, när har du semester? Har du, vad är det? Är det någonting jag kan äta?
Du lyssnar till Jag snavade över en ko, en radiodokumentär som handlar om förr och nu, om skärgården, om livet och döden. I den här dokumentären kommer vi att få bekanta oss med Anna-Greta Sandell, en 71-årig begravningsentreprenör som är född på en av skärgårdshavets största öar, nämligen Nötö i Åbolands skärgård. Det här är dokumenterat med mig, Lotta Gren. Välkommen.
Om jag, denna speciella kanske då är, så har vi ju de här vissångerskornas grav då. Den här Svea Jansson som ju blev känd i Sverige därför att hon ju sjöng en massa med gamla visor och hennes mormor. Och sen har jag ju också min mormor som också var en vissångerska och hon är ju också begravd här.
Var någonstans är hon?
Det här. När jag för första gången kom till Nötö var det april. Det var tomt, tyst och kört. Luften var kall och vass. Snön fanns fortfarande kvar på marken och ingen människa syntes till. Jag hade landat på en av de öar som för länge sedan hade varit ett levande centrum med skola, jordbruk, till och med apoteksfilial och postkontor. Numera bor här ungefär 5-7 människor över vintern. Nötö har blivit en säsongsplats vars bensinpumpar, butik, hamn och café vaknar upp till sommaren. Under resten av året är här väldigt tyst. Jag och min sambo kom till Nötö för 4 år sedan för att driva ett sommarkafé. Vi hade tackat ja till det här erbjudandet utan att ens ha varit på ön innan. Det var bara någonting som drog oss hit och som kändes rätt och lite så hade fortsatt.
Det är det som gör att det blir en matta
ja,
av det.
Ja, den där måste man snabbt få tag
i. Och sen får jag inte bort det mera.
På Nötö var Anna-Greta en av de första personerna som jag lade märke till. Hon utstrålar en iver som är smittande. Hon är pigg, glad och hon tycks aldrig klaga trots att det finns både det ena och det andra som hon kunde besvära sig över. Bland annat har hon väldigt ont i benet och ska opereras. Men det här är någonting som hon inte ens nämner när jag talar med henne den här lördagen i augusti. Hon blev en av dem som jag kom att förknippa med Nötö. En av de många Nötö-original som gör den här ön så speciell och tilldragande. Hur ofta måste man göra det där?
Det beror på. I sommar har jag inte behövt göra så ofta för det har inte regnat.
Nej, just det.
Men nu efter regnet så nu...
Nu växer det mycket.
Nu växer det. Så att är det nog en normal sommar så varannan vecka. Att det är liksom riktigt det där.
Ja, vad det är för slags väder. Ja, men det beror på hur... Nötö är den största av de öar som finns på förbindelsebåten MS Eivors linje. Ön bär tydliga spår av de generationer som under hundratals år tillbaka har lämnat sina spår i form av gamla gärdsgårdar, avlagda plogar, båtar och gårdar. Men som de största turiststråken verkar åka förbi då de tar sig över skärgårdshavet till de mer kända öarna, Jormo och Utö. Sedan jag kom till Nötö har jag fascinerats av det slags värdighet som jag tycker att ön utstrålar. Trots att Nötö, liksom de flesta öar i skärgården, numera kämpar med att locka turister till sig om sommaren, bär själva kärnan av ön ändå en känsla av stolthet och att den redan har allt. Under sommarmånaderna händer det ofta att man får syn på Anna-Greta som ihärdigt står och refsar krattar och rensar för att hålla Nötös gravgård i skick. Det här är ett uppdrag som hon har haft sedan mitten på 90-talet och som mer eller mindre har gått i hennes släkt.
Man har en känsla, man jobbar på, man gör det, man vill ha det, att det ser snyggt ut. Och det känns ju väldigt bra när det kommer människor här och kommer att titta på kyrkan och säger, ni har en vacker kyrka, oj vad fin gravgård ni har. Det känns bra.
Hejsan! Här var det disco.
När jag kommer in till Anna-Greta sitter hon i gungstolen och lyssnar på musik.
Jävla skönt att vila på det där sättet. Oj, vad skönt! Jag vill inte störa.
Hon ser så omåttligt nöjd ut så jag inte riktigt vet vad jag ska göra av mig själv.
Vi får väl stänga av den där.
Ja, sen när vi stänger
av. Ja, bara njuta. Ja. För jag brukar säga att jag är aldrig för trött, jag har aldrig för ont att inte jag skulle kunna dansa. Det ska nog vara någonting alldeles speciellt om jag inte ska kunna orka dansa.
Då är det färdigt.
Då är det nog på tok med mig. Jag är på det sättet.
Om sommaren när jag går omkring på Nötö och ser efterlämningar av hur livet var förr, så tänker jag ofta på hur allt har sin tid. Först kommer trastarna som häckar i holkarna. Sen kommer rallarrosen och älggräset och blåklockorna. Och sen mot slutet av sommaren hör man någon enstaka gräshoppa för att om augustikvällarna vara omgiven av enorma gräshoppskörer som sitter i trädkronorna. Och jag tänker att livet kan liknas vid en Nötö sommar. Det ena ger rum för det andra.
Jag är infödd Nötöbo och jag bor i Parikas. Men är all min fritid här ute. Och det här huset vi sitter i, så det byggde då mina föräldrar. Och de flyttade in 1950 och jag är född 1948. Nöte ligger i Åbolands skärgård, tillhör Nagu kommun och rätt långt ute i havet. Nu tar man sig hit med förbindelsebåt. Men när jag var barn så fanns det ingen förbindelsebåt annars som på sommaren. Då hade vi gamla Östern som trafikerade. På vintern fick vi ta oss fram själva, bäst vi kunde. Men det var ju isar på den tiden. Det var ju isar över alla vatten så att det var med häst och släde. Vi hade ju två butiker. Vi hade posten, postbanken, andelskassan, alltså det var också bankverksamhet på ena butiken. Så fanns det apoteksfilial också på butiken. Och så hade vi ju skolan, så hade vi telefoncentralen. Jag menar, det fanns allt. Min pappa var postförare. Han skötte då posten som skulle ut hit till Nöte och kringliggande holmar. Så han körde 3 dagar i veckan i ur och skur. I storm, i snö, på svaga isar, på alla sätt. Ja. Den här tiden när jag var barn så då fiskade de ju väldigt mycket. Och just det här med strömming och vassbo på hösten, så det var ju liksom, det var ju. Pappa kom hem till exempel och han for ut på kvällen till Jorma, la ut sina skötar. så låg han under natten med båten fast i skötraden. Mm-hmm. Och så det här, så fort det lite ljusna, så drog han upp, kom han hem, slängde han i land skötarna här i båthuset åt mamma. Och då hade vi sett till att den avgående posten hade kommit från byn på kvällen före ner. Slängde den ombord åt honom. Han stannade aldrig mot honom heller, utan också in till Mattnäs. Kommer han tillbaks ut från Mattnäs, slänger han upp posten på bryggan. Mamma står med stekpanna med mat åt honom. Han äter skötarna i båten ut. För det var ju frågan om att hålla på och fiska då när det fanns fisk.
Just, och det var den tiden.
Det var den tiden. Så här kunde han hålla på flera veckor i sträck på hösten. Han var inte hem här, han var inte upp här, han var bara fast i stranden. Så att inte var det kanske nu riktigt så lätt liv alla gånger heller. Att bo här ute. Vi var ju några här. Det var två flickor och en pojke här nere. På den här ändan på holmen. Och sen var de ju resten då uppe i byn, så att säga. Mm-hmm. Men det här nu träffade vi ju sommartid, så träffades vi ju mycket nog. Ja. Så då samlades vi nog hos någon. Och det här och spela grammofon och... Nu fanns det lite skivor.
Ja.
Jo, nej, nu fanns det lite något. Inte var det, men det var nog mest sådana små. Liksom med två eller fyra låtar och två på varje sida ungefär. Men i alla fall, jo, nej, vi har... Nu har vi många höstnätter, så har vi nog suttit hos, ibland hos den ena, ibland hos den andra. Och när fjärden gick av med på grammofon så förde vi skiva med fingret. Det gick också. Ja, det kunde bli lite svajigt och det kunde bli lite det ena och det andra, men det gick bra ändå. Moda sammanbo. Ungdomens vår igen, de återfår igen och ömma tår igen. Hej! Vada sammanbo. Moda sammanbo.
Det som har slagit mig när jag har besökt Nötö om hösten är hur mörkt det är, eftersom det såklart inte finns någon gatubelysning att tala om. Hur klarar man av det här mörkret förr i tiden?
Det fanns ju ficklampor på den tiden också, men oftast var det så att när man var uppe i byn och skulle komma hem, så endera så var batteriet slut eller så hade knoppen gått. Så då kom man hem i mörkret, bäckmörkret. Man gick och såg rakt upp och såg lite där som var lite ljust. Man såg liksom himmel. Och så kunde man ju de här vägarna. Man visste ju, här hoppar jag på den här stenen. Här är en trärot, här är en stor vattenpöl och så vidare och så vidare. Men man kunde gå den där vägen. Man behövde ju inte. Man kände varje rot, varje sten, varje tuva. Ja, och på hösten så när det ju hade regnat och det var ju dypölar hur mycket som helst. Och det var så att man visste att här ska jag gå, här ska jag gå på kanten, här ska jag försöka. Och så kände man efter, jaha, jo, där är den stenen och där är den roten, jaha. Och så tar jag ett skutt och så är jag över den där. inte förstod man ju att vara rädd. Inte var det ju liksom någonting. Visst kunde flyga upp någon fågel ibland och någonting, men ja. Ja, jo, ja, det var en fågel, ja. Mm. Och så gick man igen. För att det blev man ju lärd liksom från av föräldrarna att det finns ingenting att vara rädd för. Och det fanns här ju på det sättet någonting som på sommaren gick ju byns skor förstås på bete i skogen. Så ibland kunde man ju snava på någon, för jag har faktiskt snavat över en ko. Brikon och jag blev förskräckta, men det var inte så farligt. kon rusade upp för den låg på marken och jag kommer tassande i halvmörker och så plötsligt bara så har jag någonting framför mig och så faller jag rakt över den. Kon rusar upp och jag blev nog lite aja, så var ni här, jaha. Inte varit vidare med det, det var... Men man var ju kanske lite smutsig och lite på det viset, men det är i alla fall så. Inte var det något farligt.
Precis, just det.
Kan låta lite konstigt, men jag har faktiskt snavat över en ko. Jo, det var ju, vi hade ju telefoncentral här för att det fanns två linjer till Korpo. Och det här, då skulle man ju ringa någonstans till Helsingfors eller till Åbo eller någonting. Så skulle man då ringde man upp centralen. Och så sa man ju att jag skulle vilja beställa samtal dit och dit. Ja, sa jag. Det kunde många gånger hända och sa, ja, vet du, det är många som har beställt fjärde samtal ikväll. Ni kan nog förvänta. För när det bara var två linjer mellan Nöte och Korpo så alla skulle ju hinna prata sina samtal. Och alla människor hade ju heller inte telefoner. Vi hade hos oss, men det att här var flera här av grannarna här nere runt om som hade inga telefoner. De kom hit till oss så de kunde sitta här. De beställde ett samtal, de kunde sitta här hela kvällen. Så stängdes telefoncentralen 9:00. Det kom inga fram. Det hann inga komma före 9:00. Fick de komma följande kväll och göra samma sak igen?
Ja, just det. Ja.
Ja.
När Anna-Gretas generation växte upp blev det ganska snabbt klart att det inte längre fanns någonting för folk att arbeta med på Nöte.
Vi var ju tvungna att söka oss bort härifrån allihop. Och generation före for ju också och de for då for många till Sverige. Men sen då, när det kom min tur, eller vår tur då, vi som då var ett gäng, så det här, då var det nog så att gossarna for till sjöss. Och vi som flickor var då, så vi sökte oss till landbacken för att hitta någonting att jobba med. Det var egentligen först efter det där som vi stack iväg då, gossarna till sjöss och vi andra här sökade oss annat då också. Det var då sen som det kom in den här boomen att de här äldre här, de tyckte nej, att vi vill inte sitta här. Så sålde de en bergklack någonstans åt någon sommargäst och så fick de så mycket pengar att de kunde köpa en lägenhet åt sig i Åbo, i Nagu, i Pargas.
Just det, ja.
Och då blev det så att då var de där på vintern och så kom de hit på sommaren. Och sen blev det ju undan för undan mindre och mindre att vara här ute, mer och mer. För då hade man blivit så bekväm, man hade så bra, man hade liksom allt så här. Så att det. När det är dags att söka sig härifrån så sökte jag först yrkesskola i Vasa. Jag gick dit till frisörska, så jag har den utbildningen men jag har aldrig jobbat som det. Och det här och så kom jag hem hit tillbaka och så fick jag då igen då vara här på butiken och så var jag här hela hösten och ända fram till julen och sen började jag söka jobb igen vid Arbetsförmedlingen i Pargas då och då nappade. Det var på en kombinerad begravningsbyrå och blomsterhandel som jag tyckte själv att hur ska jag klara det? Jag har ju aldrig gjort sånt här, att hur ska det här gå? Men tillsammans med en annan kamrat, då, en god vän från Nagu, så hon sökte också jobb. Och hon fick jobb i Åbo och så fick vi tag i då ett vindsrum som vi fick hyra. Där vi kunde bo. Och där vi hade både en spis och allt annat som vi kunde laga vår mat och allt det här. Och på den vägen så är jag i Pargas. Men han har väl ändå hunnit med någonting på sitt 70-åriga liv. Var det bättre och sämre? Man har ju gjort sina tabbar förstås också. Men det hör ju till, det måste man ju någon gång göra också.
Ja.
Så att det är det. Och det är ju bara så att det här att gör man en tabbe och man är det här så, då är det bara att reda upp det och så fortsätter man igen. Inte är det väl något desto värre som det. Men alla människor klarar inte heller det. Det kom tillbaks. Det är många som liksom att nähä, det får på det här sättet nu när jag klarar inte av det här mera. Men det är just då som man ska ha det där att jävlar namma, det här ska jag klara. Det här ska jag vara klara liksom, det ska gå. Får jag bjuda på någonting?
Nå vet du.
Vad vill du ha? Vill du ha ett glas vin? Vill du ha en cider? Vill du ha någonting annat?
Jag skulle ta ett glas vin. Varför inte?
Rött eller vitt?
Nå vad du nu har. Tar jag någon skillnad?
Ja, jag har både och.
Men då tar jag rött.
Fast. Då tar du rött. Vi har pratat så länge.
Vi har ju, jo.
Så det är riktigt det där.
Vi måste ta en förfriskning här emellan.
Ja, nej, så du... Det här.
När Anna-Greta inte på Nötö så driver hon begravningsbyrå och blomstertjänst AG Sandell i Pargas.
Jag har nog då varit egenföretagare från 1977. 87, 97, 107, 117, det är över 40 år nu den. Så jag vet vilken berg- och dalbana det kan vara. En av de svåraste sakerna är att när de anhöriga kommer in genom dörren, de fem första orden man säger, alltså den här första, det är då jag ska avgöra att hur ska jag bete mig, hur ska jag vara mot de här människorna. För det finns så många olika typer av människor. Det finns många som är väldigt nere i sin sorg. Men det finns också många som inte liksom vill ta det på det sättet. Utan de vill ha det mer som en affärsuppgörelse. Och jag måste liksom med det här första intrycket så måste jag avgöra. Att hur är de här? Hur är det här nu? Hur ska jag liksom tackla den här saken? Hur ska jag börja? Vad ska jag prata? Vad ska jag prata om? Och hur ska vi prata? Det är nog inte sist och slutligen så väldigt lätt, utan det är nog, om man kan gå bet ibland, men det att för det mesta så märker man nog liksom man får liksom den där känslan att jaha, det är så här det här. När vi kommer till tycks nu flera då det här. Olika byråer och vi träffas där så här. Så den ena slänger ur sig en sak, den andra någonting annat, den tredje någonting annat. Så det kan bli ganska saftiga grejer ibland. På alla jobb och alla ställen så alla arbetsplatser finns det väl alltid en viss humor.
Det finns det.
Och för oss då så handlar det ju förstås om... Om kroppar, alltså vad det nu kan vara som man, ja. Man det där. Och ibland kan man kämpa, det kan finnas. För tyvärr så har Finlands befolkning blivit större och tyngre. Framförallt tyngre. Alltså människorna, de är ju såna fläskberg. det är liksom riktigt, ja det är hemskt ibland. Och sen det där att man måste specialbeställa kistor som är tillräckligt stora, vet du, och allt möjligt sånt här också, att det finns nog lite olika sådana.
Och det här har du märkt att det är en tydlig förändring?
Det är en tydlig förändring. Det är en tydlig förändring. Det går liksom hela tiden mot det här att vi blir mera välgödda, mera grisar. Vi blir mera grisar nu. Det är bara så. Det är vår välfärd. Och all den där skräpmaten som vi stoppar i oss. Och sen är det ju mycket det där. Alltså, det ser man ju i butiken. Alltså, det finns ju en massa med sån här som du bara tar och stoppar i mikron eller någonting annat. Ja. Det är ju liksom, där är ju inte någon ordning och reda där heller. Att vart bär det egentligen? Jag har inte haft semester. Sen jag var med begravningsbyrån har jag inte alls haft semester. Och när jag en gång i tiden, då när jag började med blomsterhandeln, så då första året så tänkte jag, nu ska jag ta 2 veckor semester. Jag blev så överhopad med jobb att det var helt hopplöst. Jag fick inte någon semester och efter det har jag inte försökt. Så jag har jobbat, jag kan nog säga att jag jobbar utan semester. Alltså, ja, man har någon dag någon gång så där, men ja, semester, det är nog någonting jag inte vet vad det är. Jag brukar säga att, är det någonting man kan äta?
Ja.
När någon frågar, när har du semester? Hör du, vad är det? Är det någonting jag kan äta? Och nu har jag lite ändrat mitt tal. Nu säger jag, jo, sen när jag blir pensionär.
Jaha.
Ja, så nu har jag liksom övergått i det att jag svarar, jo, sen när jag blir pensionär. För jag semester. Nå ja, när ska du bli det då? Ja, det vet jag inte.
Kanske den har blivit på turbo.
Den har nog blivit på. Nå ja, för jag har ju parallellt så har jag ju kört gravgården här nu också sen mitten på 90-talet. Så jag menar liksom det. Nu har jag väl kanske lite turboväxeln på emellan.
Och idag var du hur många timmar på gravgården?
Nu inte var jag var bara från 11 till 5. 6 timmar.
Nå vackert så. Det är inte alla vet du som står där 6 timmar med saft.
Nej, bara med saft.
Skärgården och dess fortlevnad har varit ett hett samtalsämne under de senaste åren. Att vad ska man göra? Hur ska skärgården hållas vid liv? Handlar allt numera bara om turism, upplevelser och att sälja skärgårdens skönhet och lugn som ett avkopplingspaket till en stressad stadsgeneration? Finns det hopp om att folk igen ska hitta tillbaka till skärgården och verkligen bosätta sig där?
Jag tror inte att det finns någon chans mer att vi ska kunna få en riktigt levande skärgård. Jag tror inte det är för sent. För våra förbindelser kom allt för sent. Skulle vi ha fått förbindelsebåtar och skulle vi ha fått mera liksom hjälp från statsmakten, så hade det kunnat vara ett helt annat samhälle och också för många av öarna.
Just.
Men det att det är, jag tror inte att det kan bli på det sättet mera. Visst kan det ju komma alltid några personer, någon sån här som vill försöka sig på att bo här och jobba på distans, men jag tror nog inte att det är mera. Jag tror inte mer att det finns chans till det.
Nej, att det hör till historien.
Det tror jag nog.
Ja.
För att det ser man också liksom med flera sådana här andra holmar. Så de kommer, när de blir pensionärer så kommer de tillbaka och så är de ungefär 10 år och sen så är de igen borta.
Ja.
Och kommer bara någon enstaka gång så här liksom. Så att det är liksom det är för sent.
Ja. Nej, vad ska man där?
För alla har liksom etablerat sig på annat håll. Alla har både bostäder och allting på annat håll. Så vad? Man kommer då är lite när det är vackert och fint sen ja. Så. Och där är jag nog kanske också lite kärring emot strömmen, för det att jag har ju sagt att bara jag får någonting att vara i så flyttar jag hit. För gott. Nu är min tanke det att jag ska vara här nog. Trots att jag blir ensam här på den här änden på holmen. Men där kommer det väl in det där igen att man liksom, man trivs med sig själv. Man kan vara ensam. Man är inte som den rädd hågad liksom att man nu springer för minsta lilla vad man hör knyst. Så, men det fortas är kanske det för att man ska kunna vara.
Styrbordslastat.
Ja.
Det är trevligt att här är folk i kyrkan. Och vi ska låta det ena och det andra sättas på plats. Så ska jag gå och sätta på mig alban. Och psalmerna kommer jag att säga efter hans. Man behöver inte se på tavlan.
Det här är säsongens sista högmässa i Nötö kyrka. Pastor Granström har kommit med båtskjuts från Nagu och ett 20-tal personer är samlade.
Jag har lite fråga, jag har försökt fråga för jag skulle gärna så småningom börja ge över åt någon annan, men det finns ingen som är intresserad. De unga vill inte stå här på sommaren och jobba för ja. En liten ersättning, för den är ju inte stor.
Mm. Precis.
Det är ju det som är problemet. Men vet du, jag tar inte det heller liksom så där. Utan kommer tid, kommer råd. Det ordnar sig nog. Det har varit min paroll hela livet genom. Med allt, det var ju alltid så enkelt när man höll på med, hade då blomsterhandeln och det ena med det andra. Man var ensamförsörjare och man har skaffat sig en lägenhet som man skulle betala av på och det ena med det andra. Nu var det ju många gånger som de där slantarna drogs av långa på många sätt. Så att nu har det ju funnits sådana saker genom livet, men ändå så har det varit så alltid att när det har varit som mest kärvt och som mest besvärligt så har det kommit någonting som har gett igen liksom en sån här, jaha, okej, nu ordnar det så här igen. Så min paroll har varit det att kommer tid, kommer råd, det ordnar sig nog.
När jag frågar om man får ett speciellt förhållande till livet genom att jobba så tätt in på döden, så svarar Anna-Greta så här.
Det är nog ett jobb som vilket annat som helst i och för sig. Men man blir dödmjuk. På det sättet att man kan välja bort en massa med saker som inte är så viktiga. I ens eget liv. Om jag tänker så där att när man var yngre så det var allting. Det var så mycket som var så väldigt viktigt. Det skulle städas varje fredag. Det skulle vara det ena. Det skulle vara det andra. Liksom sån här. Det är inte så viktigt. Utan man kan hellre när man vet att det finns någon. En tant som har blivit ensam. Kan man slå en signal och säga att vad gör du ikväll? Att, får jag komma och rycka en kopp kaffe med dig? Så kan man liksom gå och besöka. Men eget så skuffar man lite så där åt sidan. För att ja, men det där behöver inte jag göra nu. Det där kan jag göra någon annan gång. Och det är inte så farligt fast den där ullhundarna kommer emot mig när jag öppnar dörren. För jag har gjort någon annan lite glad eller åtminstone för en liten stund. Annars kommer ni på nytt nästa år?
Vi kommer nog igen.
Bra, bra, bra. Då får du se mig att jag sitter rent allt upp och visslar här någonstans.
Ja,
och visst kommer vi på nytt. Sommaren kommer, de varma vindarna kommer, turisterna och sommargästerna kommer och för ett kort ögonblick vaknar ön igen till liv som den brukar när det blir midsommar och vi igen får lov att slå upp dörrarna till vårt café. Men innan dess ska vintern lägga sin snö över grantopparna på hustaken. Det ska snöa på de avlagda plogarna och vägarna och sledarna. Och det ska snöa över gravgården och över fotspåren av de få människor som fortfarande bor här. Först ska vintern komma. Du har lyssnat till programmet Jag snavade över en ko med mig, Lotta Gren. Ljuddesign var av Anne Heikkilä, dramaturg Are Nikkinen och producent Staffan von Martens.